snön yr ner utanför fönstret. SHL är igång igen efter ett litet landslagsuppehåll och jag hälsar välkommen till ett historiskt avsnitt av VF Hockey. Ett historiskt poddavsnitt överhuvudtaget skulle jag säga. Jag tror att jag kan vara med ganska säkerhet säga att för första gången någonsin kommer ni få höra på en podd enbart innehållande personer från Fagerås. Så välkommen till VF Hockey, Charlotte Gustafsson.
Du, tack! Perfekt!
Det här är ju stort alltså, får vi säga.
Det är fruktansvärt stort, ja.
Vi har ju det som sagt gemensamt, att vi båda är uppvuxna i lilla samhället, 2,5 mil utanför Karlstad.
Det stämmer.
Vi börjar som vanligt här i podden med en faktaruta så att lyssnarna får koll på dig. Namn?
Charlotte Gustafsson.
Ålder?
38.
Det börjar bli svårt. Familj?
Nej, eller jo. Syster och mamma och pappa, men ingen egen familj.
Bor?
Karlskrona och Stockholm.
Yrke?
VD för Karlskrona hockeyklubb.
Egen främsta hockeymerit?
Ja, det var när jag var i Modo och skulle göra en foppastraff för första gången i mitt liv och dundrar in i sargen och missar målet samtidigt.
Hur gick det? Skadade du dig eller?
Nej, alltså jag hade fullt gå och skratta åt mig själv. Alltså det var, jag hade inte stått på skridskor på väldigt, väldigt, väldigt länge. Ah. Och så skulle jag kaxa mig lite på Periscope. Mm. Och så blev det som det blev.
Kul! Jag har lite liknande. Jag gjorde för säkert var 8-10 år sedan nu, i samband med ett SM-slutspel, så drog Jimmy Wikström, fotograf på Aftonbladet, ihop en match, en förmiddag där inför en slutspelsmatch där vi var massa journalister som mötte Färjestads kanslipersonal. Och jag är ju helt värdelös på att åka skridskor, men när jag lyckades, jag har ju spelat mycket innebandy i mina dagar, så jag har ju lite klubbteknik i alla fall, och lyckas att få pucken framför mål och lyckas att sprätta upp den högt, nästan i nättaket liksom, så jag bara, nu måste jag jubla, så jag åker och tänker, nu ska jag hoppa upp mot sargen så där som de gör, det ser ju gött ut. Problemet blir ju bara att jag tänker ju inte på att det är ju en sylvass, i alla fall väldigt hård sargkant i mitten. Och den tar ju rätt i höften. Och jag får så fruktansvärt ont. Men bara, okej, jag får ju hålla mig nu. Men jag bara, jag byter på morva. Och så satte jag där ett tag och vilade sen. Jag tror vi ska hålla oss av isen.
Vi ska nog göra det vi är bäst på.
Exakt. Favorit bland de övriga klubbdirektörerna i SHL?
Oj!
Nu är det.
Alltså jag har så himla fin kontakt med många. Men jag gillar Djurgården. Ja, det är Jenny och deras ordförande Karel. De är nog mina favisar.
Du, förutom hockey, vad missar du aldrig på tv?
Oj, jag ser nästan bara på livesport på tv.
Vad är det förutom hockey då? Vilka andra sporter?
Det är NHL och så är det SHL.
Så hockey och hockey.
Hockey och hockey och lite hockey. Ibland när det inte krockar så kan jag sitta och kolla på en Modo-match också.
Ja, just det.
För det är ju ofta lite andra dagar. Så att, det är det. Annars är jag en sån här riktig binge-watcher. Liksom att jag kan låsa in mig en hel dag och kolla på en hel säsong av Game of Thrones. Liksom. Och sen är det klart. Men jag har inga tider jag passar i övrigt, så att man ska hemma till klockan 9 på tisdag. Och så här, utan den tiden är lite förbi.
Den faktiskt är ganska omodern, får vi säga, den tiden. När man, men det kan ju vara en tv-serie, någonting man aldrig missar i vilket fall. Även fast man väljer själv när man tittar på den kanske.
Ja, men så kan det vara. Men just nu har jag lite... Nu är jag en bokmal. Det går i perioder där. Så nu har jag nog mält 7 böcker på en månad istället.
Någon speciell författarfavorit?
Nej, jag prövade att köpa in lite nya här nu. Så jag var utomlands och gick på bestsellerhyllan. Och så nu, jag kommer inte ens ihåg vad de heter. För jag hade som mål att plocka författare jag inte hade läst.
Ja, har du läst Harlan Coben någon gång?
Nej! Det har jag inte. Vad är det?
En amerikansk författare, lite åt deckarhållet. De kallar honom på recensionerna, så står det alltid att han är twistens mästare. För att det är fruktansvärt svårt att förstå vad som har hänt. Och dessutom så är det deckare som utspelar sig i sportmiljö ofta.
Upprepa, vad heter han?
Harlan Coben. Med C-O-B-E-N i efternamn. Det är en amerikansk författare. Jag gillar honom supermycket. Jag har läst i princip varenda bok han har skrivit. Så det är ett tips.
Ja, men vad spännande. Vad spännande.
Vad gör dig arg?
Orättvisor gör mig arg. Jag blir också arg när folk inte respekterar andra människor. Alltså jag kan bli fruktansvärt upprörd på den här MeToo-kampanjen. Jag kan bli otroligt upprörd över mobbning och alltså allt som har med människor att göra och beteenden. Usch.
Vi hoppar raskt mellan ämnena i en profilruta som det ska vara. Du, stämmer ryktet att Skällmacken i Fagerås, som din pappa Åke var med och drev, var en av de mest vinstdrivande i Sverige när du var liten?
Du, jag vet inte, men det var en... Det var ju en pengamaskin, alltså det, det låg ju i, strategiskt väldigt rätt i den här T-korsningen. Och man var ju tvungen att köra 50. Så att stanna där och tanka versus svänga av när man ligger och puttrar i 110 någonstans. Alltså då kunde man ju lika gärna, man stod ju praktiskt taget still ändå ju 50 tyckte man. Så det var nog väldigt lätt att svänga in. Mm. Så det kan kanske ha varit så.
Och all skittrafik från Göteborg och Danmark skulle vi säga dessutom.
Absolut, absolut.
Ja, om du fick göra en regeländring i hockeyn, vad skulle det vara?
Coach challenge gillar jag i NHL.
För där har de ju för lite olika att du med i andra fall har varit målvakten har i eller med offside där. Hur är det, vad skulle du vilja att coacherna skulle få utmana?
Nej, men jag skulle nog säga att de hade kunnat få utmana alla beslut på isen egentligen. Att, för det går ju fort och vi är ju, om man tänker på SHL jämfört med NHL så är ju SHL är ju mycket, mycket mer känslosam. Jag tycker det är toppen, vi buar och vi ifrågasätter varje domslut och det är ett jäkla liv. Men det är också det som gör att det är kul att sitta på läktaren. I USA ifrågasätter man ju sällan beslut på det sättet liksom. Nej. Men man har ju då coach challenge, det vill säga upp, 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 det där var nog offside, jag utmanar. Och då måste de ta en extra titt på det här domarna och då... Om det är så att, ja men gud, det var ju offside. Ja men du har rätt, då blir målet bortdömt. Men om det faktiskt var fel, då har man ju tappat chansen att ta en timeout längre fram.
Och nu har de väl de här kalibrerat så att det blir en 2-minutersutvisning va?
Oh, det hade jag missat.
Jag tror de gjorde det till i år och la till det. För att de ville väl ta bort de här challenge bara för att. Liksom, utan att du verkligen ska vara ganska säker på din sak att det här var fel.
Så det men, var, så att de... Nej, men jag tycker det är en liten sån här krydda. Så att det tycker jag är lite kul.
Du fick det gör dig arg förut. Då måste ju givetvis det gör dig glad komma som en fråga.
Åh, det är min lilla gudson. Lilla gurkan i Arvika.
Härligt. Hur gammal?
Oj, han är... Vad kan det vara? Han är precis... vad är man? 19 månader?
Ja, kanske? Typ 1,5 år då.
Ja, han har passerat 1,5. Men oklart om det är med 1 eller 2.
Okej, precis.
Vilken glädje sprider alltså. Oj, oj, oj. Då smälter moster.
Jag har en som fyller 24 månader. Alltså 2 år om några dagar här. Så jag förstår ganska väl vad du pratar om.
Ja.
Du, till sist, hur ser ett riktigt snyggt hockeymål ut genom dig, ut enligt dig?
Nej, men det ska ju vara när det är en fantastisk individuell prestation, tycker jag. Alltså det kan ju vara så här hockeymål som att man... Som är artistiskt sett, man bara, åh herregud, hur gick den där in? Det fanns ju ingen vinkel och så här. Men jag tycker ändå när man har jobbat upp sitt eget läge och få lura ut målvakten på upp på läktaren och köpa korv och sätta den, det tycker jag alltid är fantastiskt härligt att se.
Precis. Du, vi fick reda på att du är klubbdirektör i Karlskrona, för det är klubbdirektör, va, sa vi titeln.
Ja, man är klubbdirektör för föreningen och så är man vd för aktiebolaget då. Så det är ju same.
Precis. Och du har ju haft samma roll i Modo förut. Berätta bara lite kort om din bana i yrkeslivet innan du hamnade i hockeyn här.
Ja, jag kommer ju från Värmland och har ju då även studerat vid Karlstads universitet. Innan jag tog mig vidare för studier både i Köpenhamn och i Stockholm faktiskt. Så jag är finansekonom i botten och började jobba med corporate finance i Stockholm. företagsvärderingar och köp och försäljning av bolag och så. Och sen så halkade jag in på media och det var egentligen en slump lite grann. För jag ville jobba med exakt de här affärsfrågorna fast inte som konsult. Jag ville jobba på en fast part och MTG då på den tiden köpte ju bolag i Europa så det stod härliga till.
Just det.
Och expanderade även in till Afrika så jag tänkte åh vad kul. Men då blev det faktiskt en operativ roll där istället. Det blev inget jobb på huvudkontoret med att sitta och räkna på bolag utan jag jobbade med betal-tv i Norden och Baltikum och var i Ukraina och härjade lite.
Mm, spännande.
Sen så fick jag vd-rollen i Afrika, i Ghana mer specifikt.
Mm.
Jag var vd för en hel tv-kanal och produktionsdelar som vi knoppade av och la på ett produktionsbolag till slut och byggde upp hela den kanalen. Fantastiskt roligt alltså.
Hur många år var du där?
Jag var i Ghana i 3 år.
Mm.
Totalt. Så det var ju en fantastisk tid. Och när man själv är liksom, jag kommer ju från en egen företagarfamilj.
Mm.
Så att jag är så van att hugga i och man gör det som krävs liksom. Och samtidigt så är jag också väldigt kreativ. Så att det var ju så fantastiskt att kunna vara vd i Afrika. För där var man tvungen att hugga i överallt.
Mm.
Ena dagen träffar man presidenten och pratar tillstånd. Andra dagen så står man liksom i högklackat och kjol och fyller på diesel i generatorn för att det var strömavbrott typ.
Ah, okay. Mm.
Till att komma på hela programidéer och koncept kring det. Så att, och det är ju den där helheten jag tycker var så himla kul. Och det är också därför jag hamnade i hockeyn.
Mm.
För här är man ju ansvarig för ett arrangemang.
Mm.
Och det handlar ju inte om att gå runt i en dyr klubbkavaj och bara stryka sponsorer medhårs utan shit, det är någon som är sjuk som ska stå i baren. Bara, jag hoppar in.
Mm.
Vi hade en sån här VIP-hylla här som med arenans bästa platser. Och så hade det blivit fel i vårt städschema. Jag bara, hjälp! Springer till vaktmästeriet, hämtar en dammsugare. Jag står liksom och dammsuger den här VIP-hyllan.
Mm.
Samtidigt som jag på mig en lång peruk med hår i regnbågens färger och är så här enhörningshorn i pannan. För det var kids day också. Att jag skulle kasta ut godis på läktaren. Så man bara säger, alltså då står man ju bara och skrattar av sig själv. Bara, vad håller jag på med? Men det är ju så när man jobbar.
Mm.
Med så, alltså, man måste bara lösa problem.
Mm, mm.
Och det är det jag tycker är väldigt
kanske kul. Det som skulle stå på visitkortet. Problemlösare.
Ja.
Du, men det känns ju som ett vansinnigt långt steg ändå från att driva en tv-kanal i Ghana till att vara klubbdirektör i Örnsköldsvik. Hur hände det? Eller vad hände där egentligen?
Ja, vad hände där? Det var ju faktiskt min fellow värmländska kompis Tina Törner som hade snappat upp att de letade vd i Modo. Mm. Så jag hade nog aldrig kommit på tanken själv liksom, att det hade kunnat varit något för mig. Men hon som har varit inne betydligt mer ju i idrottens värld än vad jag har varit menar ju på att Charlotte, idrotten står inför en stor förvandling. Vi tar kliv, det är mer kommersiellt. Någon måste sy ihop säcken med ett företagsperspektiv. Liksom.
Mm.
Jag bara, men gud! När hon sa det så bara, ja men det är ju självklart. Liksom. Ja, men vi är mitt i den resan nu. Och hon sa att alltså fasen, det behövs fruntimmer som oss inom svensk sport liksom. Mm. Så jag bara, ja, men gud, så fick jag suga lite på karamellen. Och tänkte jag, ja men, så googlade jag lite och såg att de ägde arenan.
Mm.
Och så tänkte jag, just det, men det är 26 hemmamatcher per år. De andra 330 dagarna då.
Mm.
Har man tänkt på det? Okej, det är en fantastiskt fin arena med massa konferensmöjligheter och barer och restauranger och tänkte bara, ja men det handlar ju faktiskt om mer än bara hockey liksom.
Mm.
Och sen tycker jag hockey är fantastiskt kul. Pappa har ju haft säsongskort på Färjestad i alla tider. Och
just det.
Så att, men det var liksom sekundärt. Jag såg ju liksom hur jag med min kommersiella bakgrund skulle kunna bidra.
Mm.
Så det var faktiskt när jag var uppe och signade typ när jag träffade Marcus Näslund för första gången.
Mm.
Så satt vi på hans kontor och snacka lite så här, ja men hur intresserad av hockey är du då så här. Och då när jag sitter där med honom så bara inser jag, men herregud. Jag sparade ju på
så här, hockeybilden när jag var liten.
Mm.
Jag har en Philadelphia Flyers matchtröja från tidigt 90-tal.
Mm.
Jag var typ kär i Erik Lindros liksom.
Ja, härligt.
Och det här, liksom så här, kunde name drop, och det var Mark Messier och det var liksom mm. Rob Wake och det var Rod Brind'Amour och mm. hela, alltså du vet, man bara kunde name droppa sådana som Marcus hade lirat med och mot.
Ja,
liksom.
Precis.
Det var liksom så här, det här när man gick upp för den att, men gud, jag hade ju Foppa på väggen också vid något tillfälle, men det hade jag totalt glömt bort.
Mm, mm.
Så att det var lite, det var lite,
det väcktes till liv igen, helt enkelt.
Ja, mm. det kan man lugnt säga.
Och sen som sagt, nu i Karlskrona, du, hur skulle du säga, hur är livet som klubbdirektör i SHL? Du pratade lite om det förut med att det är problemlösande. Det är hänt sånt på många olika fronter som gäller.
Ja, det är en fruktansvärt spretig verksamhet. Mm. Jag försöker ge mig ut och föreläsa så mycket jag kan här nere i Blekinge också om hur det är att jobba på en klubb. Så mm. att förra veckan så föreläste jag i 40 minuter om hockeyn som affärsmodell.
Mm. Mm.
Och fick väldigt fin feedback på det, för att det, alltså folk tror att jag har spelat lite matcher och ni jobbar med sponsorbiljetter, så what? Nej, alltså vi är ju krögare, vi mm. har ju flera restauranger, vi har lunch måndag till fredag, vi har liksom bar och kiosk,
mm.
vi har 500 ungdomar som är aktiva i KK.
Mm.
Varav 75 är tjejer. Så vi har en jättefin flicksatsning. En jättefin återväxt på flicksidan.
Mm.
Och allt det här ska snurras runt med ledare, material. Och sen har vi ju en arena att ta hand om. Då är det liksom, då är fastighetsskötsel.
Mm.
Systematiskt brandskyddsarbete. Isvård, ismaskiner. Städning. Och sen har vi ju hockeyspelarna som mm. ska spela.
Mm.
Men då måste vi ju ha ett arrangemang. Det måste ju vara trevligt att komma hit.
Mm.
Vi måste ha en fungerande biljettförsäljning.
Mm.
Och sponsorer, merchandise, sitta liksom och bestämma kollektioner från år till annan. Så att man är liksom både Hennes och Maurits och fastighetsskötare mm. och Live Nation. Man säljer biljetter och arrangemang.
Ja.
Och så pratar man om idrott och hälsa, barns utveckling, vi är förebilder. Hur kan, alltså det är ju, när vi hade vår ispremiär här så tog vi vårt herrlag och som åkte med skridskoskolan, våra minsta små pluttar.
Mm, mm.
Och så jag blev helt rörd när man ser de här små ungarna och liksom alla föräldrar på läktaren och de här små barnen får åka in på isen med blinkande lampor och alltså då stod jag där i sekretariatet och bara kände, ja, men det är ju precis den här anledningen till varför jag står
mm.
och sliter 7 dagar i veckan.
Mm.
Det är för att ge de här barnen den här tillhörigheten, gemenskapen och sunda förebilder och värderingar liksom.
Mm.
Så då blinkar man lite extra. Kändes ju värst när det var mina barn. Typ.
Ja, exakt. Du har en stor familj, säg.
Ja, den är gigantisk. Men man jobbar med idrott är känslor.
Mm.
Ena dagen är jag hertiginnan av Blekinge och Guds gåva till alla.
Mm.
Nästa dag kan vi ha förlorat och jag och min organisation är inte värd vatten.
Nej.
Blir utskälld hela tiden. Blir man ju alltid för något.
Mm.
När laget går bra, då blir man utskälld för att korven var kall.
Mm.
Det är liksom sånt engagemang.
Mm. Mm. Mm.
Så att, man får vara en liten gås ibland. Skulle man ta åt sig av allt som skrivs och sägs så skulle man nog kasta sig i älven mm. efter ett tag. Så att, mm. Men det är också en enorm kärlek när det går bra. Så att, och det här tror jag också många hockeyspelare känner av.
Mm.
De är kung en dag och de är redo att kastas på soptippen nästa liksom. Så det är otroligt, man måste nog vara stark mentalt för att kunna hålla sig till sin gameplan
mm.
liksom.
Precis.
Fortsätta den. Jag kör ju den linjen jag bedömer är bäst. Och det är samma sak när man är coach eller när man är spelare. Då har man ju kommit överens om en spelare och så får man köra den. Du kommer inte lyckas i alla matcher, men man måste ju ändå ha den här grundprincipen om att man vet vart man är på väg liksom.
Mm, mm, precis. Ja. Jag blir lite, du valde ju ändå självmant att lämna Modo, eller hur?
Ja,
jag blev lite förvånad att du landade i en ny klubb som nästa jobb. Då tänkte jag liksom, men nu har hon gjort hockeyn. Nu är hon kanske nöjd där. Var det givet att, för dig liksom att komma någon annanstans? Eller hur tänkte du?
Nej, alltså jag gav så fruktansvärt mycket av mig själv i Modo. Mm. Och jag tror många känner så när man jobbar med idrott. Och man blir så passionerad. Och jag vet nu när man sitter kanske och har dialog med facket och så. Så fackliga organisationer vill ju så här, ja men berätta nu hur din 40 timmars vecka ser ut.
Mm.
Ja men det här är ju en 40 timmars jobb och ideellt arbete på något sätt.
Mm.
För det är omöjligt att få ihop det annars. Och alla som jobbar här, du vet, det här är inget 8-5 jobb på det sättet.
Nej.
Men ur ett fackligt perspektiv så är det ju det liksom. Så att det här, och så lägger man in känslor och engagemang. Och så ett lag på isen som man inte kan styra exakt hur pucken ska gå.
Mm.
Så det är ju jättespeciellt. Och jag gav så otroligt mycket av mig själv. Och med teamet där uppe i mod och stoppade blödningen. Och gick med vinst och tog kliv och... Sen fick jag ju cancer också. Det är ju helt sjukt när jag ser tillbaka på hur jag... För mig var det så viktigt att ge hjärnet.
Mm.
Efterhand så kan jag bara bli... Jag blir så trött i hjärtat när jag tänker tillbaka. Vad jag slet liksom. Och med min kropp som också var helt jävla slut liksom.
Mm.
Så jag började ju komma där. Att jag var ju helt slutkörd på slutet och kände att jag hade kommit så långt jag kunde komma. Jag var inte enig i hur vi skötte den sportsliga delen.
Nej.
Men det var ju styrelsen bara, nej men vi tror på upplägget som är. Och då kände jag så här att...
Vad var det du hade velat gjort?
Jag hade velat gjort ganska stora förändringar. Jag tyckte att vi kunde... Jag var inte enig på riktigt hur vi la våra resurser.
Nej.
Vi hade väldigt höga kostnader för junior. Till exempel. Och vi hade väldigt mycket extra i kontrakten liksom. Det är så lätt att titta på en lönekostnad, men så tillkom det, vi stod för lägenhet och det var bil och, alltså vi hade mycket utländska spelare som hade en annan kravbild, och då tappar man lite helheten tyckte jag liksom. Och jag hade velat gjort saker på ett annat sätt, och jag var väldigt inne på att ha, kanske göra sig av med några av de här som hade jobbat med sport länge i organisationen och tänka nytt.
Mm.
Framförallt jätteinne på en teknisk sportchef. Det var superviktigt för mig.
Mm.
För it's a numbers game. Men då kom vi så långt att jag bara kände, ska jag ställa ett ultimatum? Får jag sporten också? Annars så slutar jag här. Alltså inga hard feelings, men då lämnar jag.
Mm.
Om jag inte får nu gå in och pilla i sporten.
Mm.
Men då tänkte jag också så här... Men om jag ställer ett sånt ultimatum så måste jag ju vara villig att committa till ett par år till i Övik också.
Mm.
Och jag bara kände efter att sjukdom och allt, och så kände jag liksom att nej, jag behöver nog snarare dra ner på tempot ett år.
Mm.
Och jag vill vara nära vänner och familj.
Mm.
Och då kände jag ju själv att nej, men då kan jag ju inte ställa ultimatumet. Och då, utan då, nej, för då blir det ju fel.
Mm.
Så då gick jag till styrelsen och så sa jag så här, nej, jag är färdig.
Mm.
Min kropp är trött, min själ är trött. Och jag har faktiskt kommit så långt jag känner att jag kan komma inom det mandatet jag har nu.
Mm.
Och då, det tyckte de var fantastiskt tråkigt. Men jag sa, ja men jag har inga planer liksom. Så jag jobbar min tid ut som vd. Och sen så... skiljs vi åt och no hard feelings verkligen.
Mm.
Så det var ju liksom så det blev, men med facit i hand så nästa gång jag ska säga upp mig, då kommer jag nog gå ganska omgående, för det är klart att då hade man ju bestämt sig, och sen när jag hade 2 månader av mina 6 månader kvar, så åker vi ut liksom, och den är ju fruktansvärt tuff. På ett sätt så hade jag ju, det var ju klart att jag skulle lämna.
Mm.
Vilket gör att jag kunde ju hålla huvudet kallt.
Mm.
Jag behövde inte tänka, vad händer med mig nu? Utan jag kunde ju faktiskt lägga min tid och min resurs på att
då börja bygga hockey, alltså montera ner till en hockeyallsvensk organisation. Men det är så, det var ju så himla tråkigt såklart att behöva sitta med uppsägningar och sitta med fantastiska medarbetare som satt och grät över att de skulle förlora jobbet på grund av det som hade hänt på isen, inte för att de hade gjort ett dåligt jobb i sin kapacitet liksom. Och sen så tar det ju fram det fulaste av människor också när det börjar hetta till. Sponsorer var upprörda, gunga i styrelsen, det vill säga så här, så man hamnar ju i kläm på en väldigt tuff tid liksom. Så jag bara kände liksom. När jag lämnade Modo så hade jag inte en krona mer i betalt för dem. Då hade vi, jag hade jobbat hela min uppsägningstid slut och började direkt in i en arbetslöshet. Jag hade ingen tanke på vad jag skulle göra härnäst. Jag hade ju ett sparkapital, men jag var också så sliten efter sjukdomen att jag bara, och också lite det här, vad ska man, jag kan bli påkörd av en buss imorgon. Vad ska jag göra med alla pengar på banken då? Så jag tänkte, jag bränner sparkontot och så får vi bara se vad som händer liksom. Mina föräldrar bara, Charlotte, när har du mitt huvud? De har ju panik på mig hela tiden.
Men det är en klassisk grej. För att prestera som elitidrottsman, prestera som arbetare och allting, så krävs, vad de säger, lika mycket vila som arbete. Du kanske behövde vila igen dig ett år för att... Du förstår vad jag menar. Att de måste ligga i, kanske inte lika mycket, men de måste vara i symbios med varandra i alla fall.
Nej, men det är det. Så att jag tog igen mig och reste och hade det toppen liksom. Men så kom oktober och då började jag känna, nej men nu är jag sugen på någonting igen. Så jag startade faktiskt ett bolag då, så att jag har ju min egen konsultverksamhet. För att jag konsultade lite åt bolag i finansbranschen. Var och föreläste lite nere i Norrköping och föreläste för Vita Hästens sponsorer. Jättekul. Jag satt ju i styrelsen för Hockeyallsvenskan förra året.
Just det.
Nu sitter jag i Eversport Media Group styrelse. Det är de som har hockey i Sverige, fotboll direkt. Elite Prospects bland annat. Superspännande fas. Och kommer gå in i ett pensionsbolag också nu. Så det är kul att det bubblar lite. Så det är ju liksom någonting som jag har i mitt separata bolag då. Men sen så dök ju det här med Karlskrona upp. Och man bara såhär, åh gud, ska jag in i det här getingboet igen? För jag vet ju vad det konsumerar mig. Men samtidigt bara, ja men jag har ju gjort massa misstag i Modo såklart. Men nu har jag ju lärt av dem. Jag vet exakt hur seasonalityn går i en organisation. Jag vet när det är ont om pengar. Jag vet när man lägger mycket tid på spelarvärvningar. Jag vet när fasen kommer. När alla är arga och bara bråkar med varandra. Det är... När det är novemberlunk på isen, då är det kaos i organisationerna. För då har man gått på högvarv sen semestern och då börjar man bli trött.
Och den första nyförälsken i säsongen kanske är över också.
Den är över. Och, men då vet jag liksom att du vet, jag kan de här faserna. Så jag tänkte, det hade ju varit fantastiskt kul att gå in igen då liksom, med en helt annan pondus och erfarenhet. Så att jag kör. Men vi är ju in i väldigt speciella klubbar också. Alltså, det är svintufft i alla lägen. Men, men som Färjestad till exempel, som under Glenners tid verkligen har byggt upp en sån trygghet i andra typer av tillgångar. Som nu under sälja mark och fastigheter. Som att frigöra ett kapital så att... Om de skulle gå back några miljoner så ligger man inte sömlös. Man kan täppa till det hålet. Både Modo och KK som jag är i nu, det är kniven på strupen hela tiden. Jag vet inte hur många sömlösa nätter man har haft. Kan man betala löner dagen efter? Typ. Liksom, är vi just på grund av att... Hur publiktillströmning har varit och så här. Så det är en väldigt, väldigt ansträngning i såna här typer av klubbar. Och vi har ju varit vana nu i KK och vunnit så himla mycket. Man har ju gått från ettan till Hockeyallsvenskan, till SHL, Och nu måste ju, nu helt plötsligt får vi dyngstryk liksom av Växjö.
Mm.
Då tycker publiken bara, ah, suck liksom.
Mm.
Och så kommer inte de.
Mm.
Så att, och bara för att man har ökat liksom i alltså man har gått upp i seriesystemet och att vi nu har en helt annan apparat att snurra runt, så betyder ju inte det att det helt plötsligt finns 1000 pers mer i Karlskrona som tycker hockey är toppen.
Nej,
så
exakt.
Här, och det är ju här som är så intressant när man jämför med Modo. Modo grundades 1921. Våran klubb i senaste tappning 2001. Vi snackar liksom 120 års skillnad liksom.
Mm.
Nej, 80 år sedan var det 120.
Vet du vad jag kommer ihåg? Måste jag dra ett minne. Jag var ju, för det var ju Karlskronas första SHL-match var ju mot Färjestad.
Okej!
Därför när de gick upp då. Och jag var nere på premiären. Och jag kommer ihåg att fansen hade en banderoll som jag inte kunde sluta skratta åt. För det stod väntan äntligen över något åt det här hållet. Och jag bara tänkte, så lång väntan har det faktiskt inte varit. Den här klubben är ju typ lika gammal som... Nej, men det, du förstår vad jag menar. Det var lite roligt. Ja. Men det är klart, har man, om man väntar på någonting i 10-15 år så är det väl en lång väntan. Även fast det finns många andra som har väntat betydligt längre.
Ja, men så är det ju.
Mm.
Nej, men så det, nej, men det är ett jäkla engagemang här nere. Mm. Och det berör och det är liksom... Men man måste ju också komma ihåg att vi, när vi gick upp i SL så åkte vi på det här nya arenakravet.
Mm.
Så att vi har ju haft samma publik hela tiden.
Mm.
Men nu är det helt plötsligt dåligt.
Ja.
Och ha den publiksiffran som vi har haft i alla tider.
Just det.
Så det är också liksom så här, man får inte vara för hård mot sig själv.
Nej.
Heller. Och mycket med sportsliga framgångar och ju mer vi jobbar med att etablera våra spelare i stan också.
Mm.
Ju mer publik drar det ju.
Mm.
För vi är beroende av den här marginalbesökaren nu.
Mm. Mm.
Den som inte är jätteintresserad av hockey utan kommer hit för att det är god mat och ett jäkla drag liksom. Det här man vill vara en lördagkväll.
Mm.
Måste vi jobba jättemycket med kring produkten och den har man inte alls fokuserat på tidigare.
Ja, okej.
Okay. Det som var nytt nu med mig när vi släppte pucken här i september. Vi har byggt en studio, så vi har studio, uppsnack innan match och i varje periodpaus.
Mm.
Vi har en ny restaurangyta med, som heter Hamburgerian med sig hipster burgers.
Mm.
Som med utsikt över isen som man kan äta och dricka samtidigt. Det hade de liksom inte haft förut på det sättet. Vi har kroppkakor, Blekinges korvgrillning. Vi har annat typ av utbud i vissa barer.
Mm.
Service desk, liksom, kom till oss, vi vill veta hur vi kan bli bättre.
Just det.
Och där öppnade vi Pandoras box lite för hårt.
Okay.
Så vi bara, okej, tack. Nu är idéerna, har vi nog av. Men nu behöver vi faktiskt tid och resurser att genomföra det här.
Mm. Mm.
Så att vi har liksom jobbat med vår biljettförsäljning på ett annat sätt. Och gjort lite andra typ av kampanjer. Vi har gjort om introt. Alltså, det är ganska mycket som är bättre. Och vi har biljettombud. Det hade de inte heller jobbat med tidigare.
Ja, okej. Okay. Folk som säljer ute på eget liksom.
Ja, man på ICA, på Citygross och så här. Så tillgängligheten har verkligen ökat.
Mm.
Men besökarantalet har gått ner. Det var nej!
Mm.
Alltså vi har gjort allt rätt by the book liksom.
Mm.
Ja.
Ja, hur är det där? Det är ju en svår avvägning med vissa det finns ju alltid krocken mellan, ifall du nu kallar dig företagsmänniska i grunden, krocken mellan företagsmänniska och ståplatspublik, för du förstår vad jag menar.
Ja.
De som avskyr ordet event och kallar en hockeymatch för ett event. Hur ser du på den krocken?
Ja, alltså där har jag ju varit en hackkyckling länge.
Mm.
När jag i Modo, när vi byggde ut en glasbalkong ovanför ståplats för våra sponsorer på Lårsplan, då hade jag ju ensam som privatperson förstört läktarkulturen i svensk hockey till exempel.
Ja, okay.
Så att det där, och jag vet inte hur många gliringar jag får av Pelle Hägglund faktiskt uppe på Öja.
Mm.
Gud vad han är på mig. Så fort jag säger något om vårt kundvagnsrace i periodpaus och kisskam och sånt, då kommer det glidningar. en dag när jag är på dåligt humör kommer jag glida tillbaka. Mm. men så liksom, vi ska stå liksom på ståplats och frysa liksom på vår uteläktare. Kontra, jag tycker att vi kan samsas. Det är en jättestor läktare.
Mm.
Och när man under en periodpaus kan vara ute och ta en öl, en korv, snacka skit. Ja, men om vi då kör ett kundvagnsrace som jag tycker är sjukt kul. Mm. Där vi har en sponsor som både sponsrar hela upplägget och ger vinnaren en check på ICA för 500 spänn.
Mm.
Jag förstår inte varför, hur det kan vara ett problem. Liksom. Det är en sak om vi skulle göra 70 avblåsningar mitt på matchen. Så matchen är från 3 timmar lång och det börjar bli svårt att faktiskt få loss tiden till att komma och se en match.
Mm.
För att vi ska ha massa jippon på isen under avblåsningar. Ja, det förstör ju för många.
Mm. Mm.
Men jag tänker så här, vi är många målgrupper som måste samsas om det här.
Mm.
Och det är alltid den här dialogen också med klacken och de som kör ljud och ljus i arenan. Symbiosen däremellan. Superviktig.
Mm.
Så att det är liksom, det är mycket som ska få plats i ett och samma. Och det är bara kommunikation, kommunikation, kommunikation som gäller. Och jag sätter liksom inte ett pris på varje supporter liksom. En Nej. Ståplats är lika mycket värd som en miljonsponsor för mig. För alla är vi här för att vi älskar laget och klubben och vill se på hockey. Sen är det inte alla som har ekonomin eller sitter och jobbar på ett företag som kan sponsra liksom.
Nej, nej.
Men så det är vilka förutsättningar man har i egenskap av sitt yrke också.
Mm.
Hur mycket pengar man kan lägga på klubben. Men alla behövs ju liksom.
Mm. Vad lustigt att du sa att man kunde vinna på ICA. Ni som brukar lyssna på podden vet att vi har en sponsor. Han heter Christer på ICA Maxi. Och det har på nytt blivit dags att lämna till Christer som ger er chansen att vinna ett presentkort. Så lyssna här.
Hej, Christer med personal här. Vi på Maxi Karlstad älskar hockey. Och kunderna förstås. Här kommer veckans fråga. Vilka 4 spelare i Charlottes Karlskrona har ett förflutet i Färjestad? Utslagsfrågan denna vecka är: när görs första målet i matchen mellan Karlskrona och Färjestad fredagen den 1 december? Lycka till, så hörs vi i nästa avsnitt av VF Hockey. Googla lugnt.
Där fick ni en fråga till från Christer. Vi ska säga grattis till Aydin Mlivic nere i Växjö som drog till ytterligare en seger i förra poddavsnittet. Så det kommer ett nytt presentkort på posten till dig. Du, Charlotte, du var ju inne lite på här. Vi pratade om hockeyn och utvecklingen av den och så. Vi får väl säga att det blåser lite på det svenska hockeyhavet de senaste dagarna här. Vi hade ett utspel igår. Var väl med Leksand, AIK, ditt gamla Modo, Björklöven, Södertälje och Timrå i Allsvenskan. Som väl kände att de till sist fick sätta ner foten för utvecklingen de känner de kommer bli. Hur de tycker att SHL drar iväg åt ett håll och de känner att hockeyallsvenskan glöms kvar. Mm. Du har ju ett ganska unikt perspektiv på det här. Som sagt, du var i Modo, du var där när ni åkte ur, du satt i styrelsen i hockeyallsvenskan och är nu i SHL. Hur ser du på hela debatten som just nu är?
Ja, alltså jag har ju faktiskt suttit på alla stolar här. Jag har varit med när ett lag har åkt ur och alltså den krisen för Modo liksom, där sitter man med en gigantisk arena. Vi satt och räknade med att vi skulle tappa upp mot 40-50 miljoner, för det var ju inte bara SHL-pengen, utan hur ska man prissätta en biljett i en lägre liga? Hur blir publiken? Och är publiken lägre, då är ju matchförsäljningen lägre i form av öl och korv och mat. Så att det är ju inte bara att man tar bort SHL-sponsringen liksom, och allt annat lika. Och sen då sitter jag i Karlskrona nu, där man gick upp istället och bara, hjälp! Bygga arena! Alltså, det är fortfarande att det grymtas liksom om det här i Karlskrona, just att
att ja, men ni fick 80 miljoner att bygga om liksom med skattemedel när vi hade behövt en skola eller en ny fotbollsplan och så här. Så vi lever ju fortfarande med att vi är stora stygga vargen,
ja.
Som liksom hockeyn är på bekostnad av precis all annan välstånd i staden, liksom lite grann.
Mm. Det blev nästan badwill med uppflyttningen.
Ja, absolut. Det är den känslan och bilden jag har fått i alla fall. Jag var ju inte med på den tiden.
Nej.
Men jag ser ju också vad den här uppflyttet... Alltså, jag blev uppringd av en student när jag var i Modo.
Mm.
Och då ställde de då frågan, hur tror du det kommer gå för Karlskrona i SHL nu?
Mm.
Och då sa jag så här, ja, det lätta är ju att ta sponspengen och köpa spelare för den.
Mm.
Det är ju liksom, det är ju en no-brainer.
Mm.
Men organisationen,
mm.
det kommer bli svintufft att liksom bygga en organisation som kan förvalta ett SHL-uppdrag.
Mm.
Alltså sälja biljetter, sälja spons, alltså ta tillvara på det intresset som faktiskt finns.
Mm.
Och så där är det en jäkla utmaning. Jag vet i Växjö när de gick upp så den vdn som satt där då, han bara, nej gud, jag orkar, det här blir för mycket. Mm. Så ordföranden då, Anders Öhman, fick ju bara, jaha, hjälp. Kliva in och ta jättemycket hänsyn i arbete i den processen.
Mm.
Så det är skitsvårt att gå upp och det är skitsvårt att åka ur.
Mm.
Och då är man ju tillbaka till det här. Ja, men hur kan man då hitta en balans mellan de här bägge ligorna?
Mm.
Och det är det som är liksom pudeln kärna på något sätt.
Vill du att det ska finnas uppflyttning? Upp- och nedflyttning?
Åh, alltså det här är så svårt att uttala sig om. Mm. Alltså
jag förstår ju vad ekonomen i dig säger.
Ekonomen i mig säger, ska det vara upp- och nedflyttning så måste det vara betydligt mjukare linjer. Det får inte göra sånt att åka ur.
Nej.
Och det får inte vara så jäkla kniven på strupen att gå upp heller. Liksom, det säger ju min erfarenhet mig när jag har suttit i bägge läger.
Mm.
Sen är det ju alltid så att sitter du i SHL och känner dig trygg där. Alltså Jörgen Lindgren och gänget har ju gjort ett fantastiskt arbete med att få in alla de här pengarna.
Mm.
Wow, vilken resa den organisationen, alltså kontoret som faktiskt har förvaltat klubbarnas liksom. Alltså det är klubbarna som äger ligan.
Mm.
De har gjort ett fantastiskt arbete. Och då kan man ju då titta liksom att ja, men det arbetet har inte varit lika enkelt för hockeyallsvenskan att göra.
Nej.
Så att jag tycker inte man ska kasta skit på att SHL har gjort ett bra jobb med Jörgen i spetsen i att verkligen dra in pengar till ligan. Det är ju toppen.
Mm.
Men nu så står vi ju där med facit i hand att oj då, de har gjort nästan ett för bra jobb.
Mm.
Och gapet blir jättestort liksom. Så att det... Nej, det är svårt. Och förra året satt jag ju som sagt i hockeyallsvenskans styrelse och då liksom... Alla står ju sig själva närmast på något sätt. Liksom. Mm. Och jag förstår de här klubbarna som har ju de här monsterarenorna.
Mm.
Och kan leverera liksom, på det.
Men det låter ändå som du skulle vilja se en jämnare fördelning av pengarna. Att det inte får skilja så mycket som det gör. För att glappet mellan serierna är ett stort problem.
Ja, alltså jag var med i Powerplay. Den här lilla tv-sändningen som de har på Hockeysverige.
Mm.
Förra året faktiskt, det var ju innan jag ens visste att jag skulle hamna här.
Mm.
Och då så sa jag så här, ja men det finns ju två extremer här. Det ena är ju liksom att, det är så här stora skillnader. För det är marknaden som har satt sitt pris. Mm. Marknaden i det här fallet är sponsorer och Simor själva.
Mm.
De värdesätter uppenbarligen de två ligorna på det här sättet. Och vi lever i en marknadsekonomi, punkt slut.
Och vi ska ju säga att Simon tog över Hockeyallsvenskan från Viasat dessutom. Vilket ju betyder att de har budat högre än vad Viasat var beredda att buda.
Ja, men så är det ju. Mm. Och då får man ju då gå tillbaka till, ja men då var det som var marknadsvärdet till den tiden.
Mm.
För medierättigheter är också otroligt känsligt när i tiden man handlar upp dem.
Mm.
I vilka andra rättigheter är ute samtidigt?
Mm.
Vilka andra rättigheter har de olika klubbarna vunnit eller tappat? Eller de andra mediehuset vunnit eller tappat. Shit, vi kanske måste betala jättemycket för rättighet A nu. För att vår konkurrent snodde precis rättighet B från oss. Alltså, det är ju... Så tajmingen i en upphandling är ju också otroligt viktig. Och där landade ju SHL
väldigt förmånligt. Mm. Medan tajmingen kanske var sämre för hockeyallsvenskan på den tiden.
För visst var det så att då, det var väl där någonstans vi har satt skrivit nytt Premier League-avtal, har jag för mig, i dem. Och, ja, och det kanske inte ju... fanns så mycket pengar kvar till något annat.
Nej, det vet man ju inte. Och det är ju också strategiska liksom, vilka, och de har ju Formel 1 och de har Champions League och de kanske då, och så då hade de ju, och så hade de NHL. De kanske då kände att nej, vi får titta på lite andra. Vi får släppa den här nu. Alltså det, allt är ju ett pussel hela tiden med liksom vilken profil som mediehus man vill ha. Så att man hårdrar det och säger att marknaden har talat. Då får Hockeysverige bara finna sig i detta. Och så får ju, ska man då värna om svensk hockey utifrån det här marknadsperspektivet? Ja, då får det bli som i NHL. Att då får varje SHL-klubb välja ett farmalag. Och så får man ta ansvar för junior- och spelarutvecklingen i det farmalaget. Och på så sätt stötta nedåt. Så att alla de här pengarna som man som storklubb i SHL drar in också tar ett ansvar för hockeygym och liksom juniorutveckling. Och att man kan flytta spelare upp och ner som man gör i USA. Liksom, för att liksom, då värnar man åtminstone om utvecklingen nedåt. Hårdramande då åt andra hållet, det är liksom att man då skulle säga att vi slår ihop SHL och Hockeyallsvenskan och så slår vi ihop alla pengar i en pott. Och så gör vi olika fördelningar på liksom hur, vad SHL-lag får och en viss fördelning vad Hockeyallsvenskan får. Det är ju liksom längst ut på den andra axeln. Och sen, liksom, det optimala är säkert någonstans mitt emellan, och det har jag ingen aning om.
Nej.
Om man nu talar jag enbart om man ska tänka liksom på svensk hockey och utveckling. Liksom. Sen är det klart att alla vill spela i SHL för alla vill ha den där börsen. Liksom.
Ja,
så det är ju alltid svårt. Liksom.
Vad skulle du göra om du fick helt välja då ändå? Om du satt på all makt, vad skulle du ha gjort?
Om jag satt på all makt så skulle jag nog ta de här två förslagen. Och så skulle jag åka runt på turné i Sverige tillsammans med SIF. Och så förankra det här. För att jag tror inte en person kan sitta och säga så här gör vi. Här måste alla klubbar faktiskt vara med på det. Och vissa beslut... Oj, nu borrar de här. Vissa beslut kommer man inte vara... enig i, men vissa beslut måste man ändå någon gång känna att okej, okay, jag är inte enig men jag kan leva med det. Det är väl det liksom. Och så får man, men det är, den är svintuff.
Ja, det är ju det. Jag såg Peter Rönnqvist hade något förslag som fick många gillningar på Twitter igår i alla fall. Hans förslag var ett SHL med 20 lag, tror jag. Att bredda SHL så. Att det skulle ha 20 lag, en norr, en södergrupp. Du skulle möta alla lag i din egen grupp 4 gånger per år. Du skulle möta de andra 2 gånger per år. Och då skulle det landa på ungefär lika många matcher, tror jag det var. Och att det på det sättet skulle bli fler matcher. Han ville ha 8 lag till slutspel. Sista 2 lagen får kvala. Han menar väl att då finns det ett större spännvidd mellan det. Att det finns fler som får dela på pengarna i toppen i alla fall. Sen så är det klart att det skulle skapa ett enormt mellanskikt med lag som i januari inte har någonting att spela för, nästan. För att de har för långt upp till de där topp 8 och de har långt ner till de 2 sista.
Och då skulle jag vara färdigspelat redan i jul alltså?
Ja, men jag menar just att de skulle tabellmässigt inte ha någonting att spela för. Du skulle inte ha chans att nå slutspel och du skulle ligga så pass bra till att du inte kommer åka ur. Det här införandet av åttondelsfinal / play-in handlade väl om det, att fler lag skulle ha någonting att spela om längre.
Vilket är viktigt för tävlingsandan, alltså att tabellen lever hela tiden också. Så att man inte köper läggplattmatcher, det betyder inget för oss, men jag gillar inte det laget. Så nu, och då har de fördel om vi torskar mot dem, så därför, sånt där skit. Om man kör NHL-varianten där och kör North-konferenser och divisions och grejer. Ekonomen i mig säger ju, hurra, billiga resor!
Precis.
Fast vi ska upp till Luleå liksom på annan dagen. Fattar du vad dyrt det är? För då är ju flygtrafiken är ju liksom, den är ju dyrare då än i februari.
Så man bara säger snark. Jag vill ju möta Växjö på annan dag.
Precis.
Så att ekonomen i mig säger ju hurra. Och man, fansen kan hänga med på fler bortaresor. Toppen.
Mm.
Ja. Ja, men det är alltså shit, man kan vända och vrida på det här.
Mm.
Hur mycket som helst. Så att jag vill verkligen undersöka att vi brainstormar nu.
Mm.
Så att inte Charlotte tycker att... så att nej.
Det är en svår fråga. Väldigt svår fråga.
Samtidigt så kan jag ju tycka nu att anledningen till att det hamnar på tapeten igen, det är ju ingenting nytt som har hänt sen C-more och SHL slöt det här rättighetsavtalet här i våras.
Nej.
Men det hamnar ju på tapeten igen just för att på SHL har man ju nu diskuterat hur den här ökningen faktiskt ska förvaltas hos varje klubb.
Mm.
Att det inte blir så att det hamnar i liksom spelarbudgeten, att hela den här ökningen hamnar på fjärde femman för att man är stressad över att vara andra konkurrerande klubbar. Vad lägger de på sina spelare? Och så trissar det bara upp lönemodellen och så har vi fortfarande klubbar som som oss i Karlskrona som sliter med att ha ett fungerande kansli liksom.
Mm.
Så att jag tycker det att vi har diskuterat faktiskt åtaganden och skyldigheter och alltså nästa år för Karlskronas del, vi kommer ju behöva lägga merparten av den här ökningen bara på liksom att bemanna upp så att vi kan sköta den här verksamheten innan vi kan börja kika på och lägga något mer på vår spelarbudget just på grund av att det är jäkligt tufft de här åren att gå upp och vi har liksom ett strukturellt fel som vi bara måste täppa till för att snurra runt till exempel. Så vi kommer ju, Karlskrona kommer ju inte driva löneutvecklingen i SHL nästa år, kan jag säga. Så att vi kommer ju alltid då vara liksom, om money talks så kommer det ju alltid kunna bli intressant att möta liksom oss i ett kval. För vi kommer inte kunna lägga 50 millar på någon spelarbudget. Det finns inte på botten, liksom. Och jag vet att det är många klubbar som är som oss.
Mm.
Som sitter med betydligt större arenor och har betydligt mycket mer gratisbiljetter och luft på läktaren än vad vi har.
Mm.
Men kanske inte i sökljuset. Liksom, så de kommer också behöva hålla i pengarna.
Precis.
Så att, jag tror inte det sportsligt behöver betyda att kvalet dör på något sätt.
Nej.
För svensk hockey blöder ganska mycket nu.
Mm.
Så vi behöver tappa till det innan vi kan börja värva spelare.
Mm.
Är min företagsekonomiska åsikt i detta.
Jag vet, jag och du har pratat om det en gång tidigare. När du, jag gjorde en intervju med dig när du var i Modo om
lönetaksfrågan.
Jag vet, du var positiv till det då. Är det fortfarande en åsikt du har? Att du skulle gärna se ett lönetak i serien?
Lönetak.
Och då är ett lönetak så handlar det ju även då om offentliga löner. Att alla spelares löner, precis som NHL har det. Varje klubb har visst många miljoner att lägga och spelarnas löner är nästan öppna handlingar om man säger så. Liksom att det...
Jag har ju levt i näringslivet där inget är hemligt, höll jag på att säga. Och så kommer man in i hockeyn och här berättar man inte för varandra vilken spelarbudget man har. Hur i hela friden ska Luleå få konkurrensfördelar om jag berättar för dem att vi har 30 eller 35 miljoner? Hur påverkar det deras lagbygge och chans att vinna? För mig är det helt obegripligt. Men det här är liksom en sån liksom kultur som, och kutym som det har varit. Jag tror att klubbarna skulle vinna på liksom, om man hade en annan typ av öppenhet. För jag tror att vi kan nog bli upplurade på hatthyllan av agenter lite titt som tätt liksom att men du, Färjestad ligger här, de ligger och de har budat 150 nu i månaden för hand liksom. Och jag bara okej, 160, vi tar den och så kanske inte ens Färjestad var med, alltså man har ju ingen aning.
Nej.
Jag är ju liksom, det hade ju varit intressant att ha haft en Hemnet-modell liksom, när man budar på lägenheter på Hemnet. Budgivare 1.
Precis, det hade varit roligt för fansen att följa, se budgivningen kring spelarna. Ikväll så avgörs hans framtid.
Ja, gud vad spännande. Nej, där liksom så... för att vi vill ju ha liksom bra
spelare på isen och vi är ju en underhållande liga. Men det är klart när du har KHL då, som varje klubb backar typ 500 millar per år liksom. De är ju också med och driver upp lönestatistik, fast de går ju inte ihop i slutändan.
Nej, det är väl oljepengar eller statliga pengar eller någonting som räddar upp det, vi säger till sist.
Om man nu hårdrar det lite grann, det är klart det finns en annan klubb som visar positiva resultat.
Men många har ju väldiga problem, så är det ju.
Många har ju väldiga problem. Så jag träffade faktiskt, vi hade ju ett möte här nu i lördags med alla europeiska klubbar. Och NHL och KHL. Och KHL kommer ju nu sätta lönetak. Och de kommer minska, för varje år kommer de minska sin spelarbudget år för år. För att de går back för mycket nu. Och de kommer sätta ett lönetak på x antal miljoner. Men då får man ingen klubb för att överstiga det. Men de har två spelare som
är fria.
Som är fria, ja. Precis.
Klassiska MLS, den kör de i fotboll i USA. Där har de haft så. Det är ju så de har lockat dit, till exempel David Beckham gick dit. Det var ju inte omöjligt för en sån liga att ha ett lönetak och kunna locka en sån spelare.
Det är
ju
droppar även i Kanada, va?
Typ ja, men det är lite sådana. De har liksom kört stenhårt på det. Att jag tror två eller tre fria spelare som inte räknas mot lönetaket.
Ja. Nej, och det är ju jäkligt intressant. För då kan man ju alltid ta hem den där stjärnan när han känner att han är redo i USA och lämna NHL. Det är ju en publiksport också. Det är klart att det hade varit toppen för Modo om Sedinarna bara, guys, vi avrundar i Övik liksom. Det hade ju varit ett lyft för hela SHL. Det hade ju varit toppen liksom. Så att då har man ju såna möjligheter. Men de ser ju nu att de måste ju dra ner. För i dagsläget så är de och rycker i våra spelare. Och jag klandrar ingen med hockeyspelare om de liksom vill ut på ett äventyr och kan trippla sin lön. Och sen ändå komma tillbaks hit och avsluta sin karriär och ändå känna att de har byggt en ekonomisk trygghet för sig själv och sin familj. Det är ju inte konstigt, men det är klart att det sätter ju press på våra lönenivåer. Och sen, vi försöker göra en bra affär av det. Och så är det mycket oljepengar som gör det här, liksom, vilket gör att det blir...
En dopning på något sätt. Ekonomisk dopning.
Det blir ju inte samma villkor.
Nej.
Och det var så lustigt, en av killarna där räckte upp handen och frågade då KHL så här, ja, ni säger ju att ni är världens andra bästa liga. Ja, men varför vill ni inte vara med i CHL då? Alltså, var med och bevisa. Ni säger ju bara att ni är världens andra bästa liga, men ni har ju ingen aning om hur ett KHL-lag står sig mot till exempel SHL eller schweiziska ligan. Var med då, så har vi bara dammat av den här diskussionen once and for all. Jag tyckte det var så jäkla bra.
Vad svarar de då?
Ja, något delar den typ.
Ja, spännande. Du, vi börjar närma oss slutet. Vi ska givetvis ta som alltid i podden och tävla lite. Men jag vet att du har någonting med tanke på att du har ett x antal Färjestadfans öron som lyssnar på podden. För det vankas ju...
Ja!
När vi nu ser på annorlunda lösningar, det här tror jag faktiskt back to back inleddes ju för något år sedan med att man mötte varandra två dagar i rad. Men det som väntar nästa vecka med Karlskrona-Färjestad på fredag och Karlskrona-Färjestad på lördag, det tror jag aldrig varit med om, att två matcher mot samma lag på samma ställe två dagar i rad.
Exakt, det här är ett hopkok som blev här nu. Det har varit väldigt utmanande det här året att få ihop spelschema i och med OS då. Och att NHL inte släpper spelare. Så vi har verkligen fått klipp och klistra. Och då dök det här upp att fasen, vi kör dubbelmöten i samma stad. Så på fredag 1 december och lördag 2 december. Då är det alltså Färjestad på besök här nere i Karlskrona både fredag och lördag. Och sen vänder vi på steken. Så den 13 och 14 januari så kommer vi upp till Karlstad och dammar av två matcher.
Billigt med resor du.
Ja, men du, för mig, vi bussar ut till Karlstad och det är den segaste bussresan kan jag säga.
Ja, precis.
Och jag har själv bilat upp två gånger.
Man ska inte korsa Sverige så åt det hållet har jag kommit fram till när jag har åkt. Det tar en fruktansvärd tid.
Ja, men du vet, när man är i Skövde så bara skjut mig. Jag orkar inte mer liksom. Då har man fortfarande en bit kvar. Det här kommer bli jättekul. Så här har ju vi då gjort ett erbjudande till liksom alla Karlstad och Färjestad fans att se bägge matcherna för 300 spänn på en riktigt bra sittplats. Och då är det ungefär så när man flyger och har en mellanlandning. Man får alltså bägge flygbiljetterna på en ticket.
Ja, okay.
Så att man får en biljett och så har man samma plats
både fredag och lördag i arenan. Sen har jag förhandlat ner priser både på Scandic och på Hotel Conrad också, som är ett annat alternativ. Så att där man får en hunka eller två billigare.
För vi vill ju att man ska komma ner och så kör man första adventsäljen här i Karlskrona. Mm. Massa möjligheter att käka på arenan och även in i stan. Och så kanske riva av och köpa lite julklappar på lördagen på dagen. Inne i centrum. Alltså att man kör en liten weekend av det helt enkelt. Mm. Och vi har ju vänt på steken då, så vi har ju fyllt en stor buss med supporters som åker upp till Karlstad. Den 13 och 14 där. Mm. Jag kommer också vara på plats bägge de matcherna. Mm. Så att det blir lite tryck på bortaläktaren även upp hos er. Så att jag välkomnar så många värmlänningar som bara möjligt.
Du känner dig ensam.
Ja, jag sa det till Stefan på Värsta. Bara, kanske skulle spela in oss. Nära, hej. Jag har sagt det. Det känns sant. Där nere.
Ja.
Men det blev ingen som vik. Det blev ett erbjudande istället.
Ja, men precis. Det är roligt. Jag kan säga så här då. Jag, de gånger jag har varit i Karlskrona. Jag har varit på hockey. Jag har varit på ett bröllop. Och jag har varit där på ett Färjestad. Det är ett träningsläge för 8 år sedan eller någonting. Fantastiskt fin stad måste jag säga. Herregud.
Alltså så vackert. Mm. Nu är ju det här en decemberhelg, men
på kanske mer sommarstad ska vi faktiskt säga.
Ja, men gud. Mm. Men det som också är kul här inne i den här läktaren, för den är ju modellen mindre. Det är 3 500 sittande. Det är ju liksom ingen Löfbergs arena liksom. Mm. Men det är ju en sån här riktig liksom men det är så här brunkahall liksom. Mm. Du vet, vi hade en träningsmatch mot Växjö. Det var 1000 pers här. Mm. Det var sånt liv. Mm. Alltså för det blir sån akustik. Mm. Så att jag tycker att det är superhärlig arena att se livehockey. Mm. När jag sitter på läktaren så bara man får feelingen. Man är nära isen och det är tryck. Mm. Och det tycker jag är fantastiskt kul.
Mm. Se där. Då går vi till den sista punkten på dagordningen då. Tävlingen med andra ord. Du ska få utmanas i det jag kallar för The Roster Game. Där du då får ett specifikt lag och du ska rabbla så många spelare som möjligt ur den truppen.
Googla!
Ja, precis. Gör du det då och ligger du illa till. Du får inte använda ditt prospekt som du nu sitter i styrelsen för. Kan jag säga. Och tävlingsreglerna är så att säger du ett namn fel så är du ute.
Ja.
Så, men vi försöker få lite tempo på det. Så man behöver inte fundera en halv minut på varje namn. För då blir det
bra. Och det är nuvarande trupp.
Nej, jag ska säga vilken trupp du får. Du får då alltså, jag tänkte jag får ta ett lag som du har varit involverad i. Det känns schysst. Så jag tar Modo Hockey säsongen 15-16. Alltså året ni åkte ur SHL.
Ja, okej.
Så det är bara att börja mata på namn.
När vi åkte ur SHL. Ilari Filppula.
Mm.
Men herregud. Reideborn i målet.
Mm.
Noah Welsh.
Mm.
Oscar Hedman.
Mm.
Richie.
Mm.
Men gud vad man glömmer fort alltså där. Helt otroligt. Kalle Grundström som är förändrande nu.
Mm.
Victor Olofsson.
Mm. Poängligan.
Ja. Men tjena. Bobby Butler.
Mm.
Bill Thomas.
Mm.
Åh, stackars finnen som dribblar på blå.
Mm. Vad heter han?
Rantakari.
Otso Rantakari, ja, precis.
Otso, ja. Vem var andra målis då? Men shit på en fritt.
Svårare än vad man tror.
Jakobsson var ju med i truppen. Han var ju klarat till Mora ett tag.
Christian Jakobsson,
ja. Maxim Lapierre var ju med.
Exakt.
Lapierre.
Mm.
Ryan Whitney var ju med. Typ
han gjorde två matcher innan skador satte stopp.
Aha. Sen var det en annan amerikan som vi släppte innan jul där. Ljus. Ja,
Han har en hund och jag vet att hans barn är lilla. Ja. Ja, men det blev väl ett litet... Skröder var ju med.
Skröder, ja, precis. Dra på nu med chansningar, får vi se hur länge du tar dig.
Ja, Skröder... Ja, men tjena.
14 namn är vi uppe i.
Är vi uppe i 14 namn?
Mm. Har du någon till? Eller ska vi säga stopp?
Nej, alltså nu, det står helt slut i hjärnan på mig. För nej, Önerud nämnade året innan, så han var inte med.
Nej, helt riktigt.
Det är helt riktigt. Åh, Peter som fick en skakning. Jag kommer inte ihåg vad han heter efternamn från Övik. Peter... Nej, det är så, nej.
Ska jag vi får... säga stopp? Peter Öberg är det du tänker på.
Öberg! Ja, precis.
Andra namn du kunde ha sagt. Emil Pettersson, Possler. Vi hade Emil Ljuse på backen. Amerikania gissar du fundera på. Gissar jag var Kyle Wilson.
Ja, det var det.
Ja, så hade vi Sean Herska, Axel Ottosson. Patrick Dwyer var ju också en till amerikan.
Oh, Joel... Gud, han är Danmark nu.
Ja, Joel Kwiatkowski.
Karski. Ja. Kiwi. Mm. Han hade jag faktiskt gått bort. Får man säga det? Nej, det får man inte.
Andra målvakten som du funderade på var Jonathan Bjure.
Bjure.
Så det fanns ett gäng. Totalt 35 utespelare och två målvakter fick speltid i Modo den säsongen. Så det var ett gäng spelare. Men
14 och jag fick 14. Ja.
Okej, okay, ändå va. Du hade nog tagit några till, men vi kan ju inte bara låta
folk sitta och lyssna på alla tystnad. Lyssnare
precis blir det tråkigt.
Ja, precis. Men gud, alltså, det var åren går. Det var två år sedan nu. Ja,
ja, exakt. Exakt. Mm. Men du, Charlotte, ska ha stort tack att du ville vara med och prata hockey. Ge en liten inblick i hur en klubbdirektörs vardag är i SHL och på utmaningarna ligan har.
Ja, tack för att jag fick vara med och hoppas vi ses både i Karlskrona här nu och uppe i Karlstad där i januari.
Ja, men precis.
Ja.
Och till er andra lyssnare så kommer podden tillbaka om ett par veckor igen. Så ni får ha det så gött i snökaoset tills dess.